Igår så gick vi igenom ett av Bibelns mest ödesmättade kapitel, Danielbokens femte kapitel, Belsassars gästabud. Vi följde ingående upplösningen av den här stora festen. Den sista i Babels rike, den sista i Belsassars liv. Skriften som skrevs på väggen, Daniel som kallades till, 80 år gammal, för att tolka den oförståeliga skriften som innebar en slutgiltig dom uttalad över Belsassar och över det babyloniska riket. Mene, tekel, upharsin. Gud har räknat ditt rikes dagar och det är slut nu. Du är väck på en våg, alldeles för lätt i Guds ögon. Ditt rike har blivit styckat och delat mellan medier och perser. Och vad jag inte hann säga igår, det var att samma natt, den 12 oktober 539 före Kristus, så har medierna och perserna lyckats avleda Eufrat i sitt flöde, så att det inte floden som annars rann in under muren, den ointagliga staden med den breda muren, du vet, avlett flodens flöde så att det tog en annan väg. Och den natten rusade mediernas och persernas gemensamma här in under muren och intog hela huvudstaden utan att något svärd behöver lyftas. Den natten, står det i sista versen i kapitel 5, blev Belsassar, kaldernas konung, dödad. Men annars var det inte blod, mycket blod som behövde gjutas för att nya herrar skulle sätta sig på tronen i Babel. Och det var slut med Babels dagar, precis som profeten Daniel hade förutsagt, och precis som den här sista uppenbarelsen också hade antytt, skriften på väggen. Så när vi nu kommer in i det femte kapitlet, så har det gått kanske en liten tid av det persiska rikets historia. Darius sitter på tronen, han är en persisk konung. Det var Kores som hade förenat Mediens och Persiens här. Det var Kores som hade intagit Babel. Men tydligen så lät han nu Darius, en utav Mediens förstar, bli den som skulle sköta regeringsmakten och ha regeringsansvaret ifrån Babel. Medan Kores kanske gav sig ut på ytterligare fältslag. För det persiska mediska riket skulle ju komma att bli mycket större än det babyloniska och sträcka sig ända fram till det Egeiska havet i väster, mot Grekland. Ni vet, varifrån nästa världshärskare skulle komma, Makedonien, Alexander den store, för att överta det persiska riket och utvidga dess gränser. Men nu, det kapitel som du kanske känner bäst av alla i hela Bibeln, jag vet inte, Daniel i lejongropen. Ska man predika om någonting sånt på en hönekonferens? Det är alla som väl känner till. Ja, vi får se. På våra trygga breddgrader så har vi väl knappast någon erfarenhet vad det kan innebära att känna fruktan för vilda djur. I vår miljö så finns inga farliga djur. Möjligen aktar vi oss för huggormen då. Min fru är lite rädd för älgar också. Men annars är det inte så mycket som vi behöver vara rädda för när vi ger oss ut i de svenska skogarna. Och när jag var liten grabb så tyckte jag nästan att det var tråkigt. Och jag bodde hos min mormor ute på landet på somrarna, och vi fantiserade att det fanns lejon i skogen. Vi tyckte det skulle vara så spännande om det fanns lejon i skogen. Men det närmaste vi kunde komma, det var att reta gallfeber på grannens tupp. Och han kunde bli ganska arg, det ska jag säga dig. Och vi fick springa ganska duktigt för att undkomma hans ättriga försök att hacka oss. Ett annat alternativ, det var att sätta fart på en annan bondes sugga, stora sugga. Och en gång var jag riktigt illa ute när jag var inne och petade på henne med en pinne. Och lite trög startade, det var hon. Men när hon väl startade, då ska jag säga dig att då gällde det för en 10-åring att ha fart på benen. Och jag kan än idag vakna och ha mardrömmar med gläfsande tänder bakom mig, som möjligen har sin orsak i de här lite farliga pojklekarna från Dalarna. Svenska suggor är inte att leka med. Men lite närmare de bibliska händelsernas verklighet förs vi om vi idag förflyttar oss till tropiska breddgrader. En gång när jag var i Västbengalen så skulle vi göra en resa till en liten avlägsen plats, var meningen. Men det började dra ut på tiden och vi kom inte iväg. Och så skulle vi då besluta om vi ändå skulle åka den där eftermiddagen. Men min indiske broder Biswas sa då avrådande, det är nog inte värt att vi ger oss iväg nu, för just på kvällningen så brukar tigrarna gå ut på den vägen. Och de respekterar inte att man sitter i en öppen jeep och försöker se oskyldiga ut. Så jag var inte sen i att foga mig i hans råd. Vi sparade till nästa dag att göra resan. Men på Gamla testamentets tid så var det vanligt med både lejon och björn i främre Asien. Hela främre Asien, ända fram till Medelhavets stränder, så var lejon och björn vanliga och omnämns ofta i Bibeln. Inte minst som symbol också för makt och styrka och konungslighet. Första Mosebok 49 så används det som en symbol för den kommande Messias, lejonet av Judastam. Men det var också symbolen för grymhet och raseri. Och det användes av Jesaja, den symboliken, många gånger. Ett vredgat lejon som är väldigt farligt i sin raseri. Lejonen ansågs vara oberäkneliga djur, övermäktiga människan, djurens konung, precis som vi titulerade än idag. Därför var det också konungarnas sport att jaga lejon. Lyckades man fälla ett lejon, alltså, då var det var en fjäder i hatten extra. Ibland så fångade man lejon i gropar istället för att oskadliggöra dem på något sätt. Och i Babel så hade man tydligen sådana här gropar där man har lyckats fånga lejon, men som man också använde som en avrättningsplats. Man utförde ofta avrättningar i både Babel och det persiska riket, om man inte korsfäste. Man använde också korsfästelse redan på den tiden, i persiska rikets tid. Ibland korsfästes hundratals människor samtidigt. I Babel, utanför själva staden, så fanns det en sån här avrättningsplats för dödsdömda människor. Och det här var ju någonting som glorifierades under romarrikets tid. Att se hur vilddjuren satte sina tänder i de dödsdömda människorna. Inte minst kristna människor fick uppleva det här under det första århundradet, särskilt av den kristna kyrkans historia. Det var ett folknöje att sätta sig på scenen och se hur man släppte in de kristna till de rovgiriga lejonen. Utanför Babel fanns lejongropen. Möjligen hade man fångat lejonen genom den här öppningen som vi snart ska läsa om, som fanns liksom ovantill, och så lagt en stor sten för den här öppningen. Men troligen fanns det också en sidoöppning. Den här lejongropen, det var en avskyvärd plats för alla människor. Det var inget zoo, må ni tro, som man tog familjen med sig och gick och tittade på söndagarna. Det var ingen safari, litet safari det här. Det var en ohygglig avrättningsplats. Och på botten i den här gropen så var det inte bara lejonen som låg eller gick omkring. Det var också resterna av människokroppar och skelett som låg där och vittnade om vad som hade ägt rum. Förbipasserande ryste säkert när de hörde de hungriga lejonen i gropen häva upp sina väldiga rytande. Du har väl hört ett lejon ryta, åtminstone i Borås djurpark. Det hörs. Daniel kände också till den här avskyvärda platsen, men aldrig hade han väl anat att han skulle få att göra med de här fruktade lejonen på ett så mycket närgånget sätt som det här kapitlet talar om. Men nu, i sin ålderdom, ska komma ihåg att nu har det kommit så långt i Daniels bok att det har gått en 60-70 år sedan första kapitlet. Daniel är nu över 80 år, kanske 85 år. Jag vet inte hur många 85-åringar vi har här i tältet, men i så fall är det här sjätte kapitlet särskilt till er som har blivit mogna människor. Människor i mogen ålder, 80-85-åringar. Nu skulle han komma att ställa inför sitt livs svåraste prov. I hela sitt liv som Herrens tjänare. Han hade ju börjat som en tonåring där vid hovet, 14-15-åring när han kom. Tjänat Gud troget ett helt liv i den politiska administrationen av ett babyloniskt världsimperium och nu det persiska världsimperiet. Och nu ställs han alltså inför ett prov snart, där valet innebär att antingen lyda Gud och oviss om konsekvenserna, jag är ganska viss om konsekvenserna, att mista sitt liv, eller att antingen vägra lyda sin Gud och rädda sitt liv, eller att framhärda i sin Guds fruktan men får sin kropp söndersliten av de här fruktade västarna. Och egentligen är det väl ingen av oss här som tror att Daniel nu på sin ålderdom skulle avstå från att frukta Gud. Det är väl med honom som är det, var det biskop Polycarpus av Efesus. Jag kanske tar fel, men jag kommer ihåg hans vittnesbörd när han stod inför bödlarna. Man hade beslutat att han skulle lida martyrdöden om han nu inte strax innan man tände bålet avsvor sig sin tro. Och han svarade: i 84 år, alltså 84 år, har han inte annat än varit god emot mig. Hur skulle jag kunna svika honom nu på min ålderdom? Och inför det här vittnesbördet så kom bödlarna av sig, och enligt traditionen så avrättades inte han vid det tillfället. Man fick sådan respekt för hans starka tro. Hur var det med Daniel? Skulle han komma att vackla nu i sin ålderdom? När han under hela sitt liv visat prov på en sån fasthet och orubblighet i sin vandring med Herren. Jo, inte ens hans fiender trodde att Daniel skulle svika sin Gud. Det är det intressanta med det här kapitlet. De räknade med att hans hängivna gudsdyrkan skulle vara enda sättet att få honom fälld. Om man nu skulle försöka få honom fälld för någonting. Om de bara kunde få det till en olaglig handling att frukta Gud, då skulle Daniel åka dit på stubinen. Och det var så det började. Det här oerhörda dramat, som alltså blivit ett av de mest kända i hela Bibeln. I sin uttydning av Nebukadnessars dröm har Daniel mycket riktigt kungjort Babels fall. Och det har skett. Ett nytt rike har uppstått. Men hela tiden, och det här tycker jag är en intressant iakttagelse med Daniels bok. Hela tiden så har en gudfruktig person, Daniel, tjänat troget vid ett hov som egentligen var en världsmaktscentrum, en världsmakt som var en imperialistisk makt och som vi kanske inte alls kan godkänna handlingarna hos. Men det märkliga var att det går tydligen att tjäna Gud mitt i en förtryckarsituation, mitt i en stat där förtrycket är stort. Och Daniel gjorde ingenting som var fel. Jag menar, han ställde sig inte på förtryckarnas sida. Men det ansvar som förelades honom, det fullbordade han på ett mycket samvetsgrant sätt. Även om det innebar att han tjänade herrar som på intet sätt var Guds bästa barn. Vi kommer aldrig att befinna oss i en situation där vi lever i en fullständigt socialt rättvist stat eller samhälle. Ska vi vänta med att tjäna Gud tills vi får ett sådant samhälle, då kommer vi att vänta förgäves. Det var så här det började. Att Darius, han ville få kontroll över det nyerövrade riket. Så man hade naturligtvis avskedat hela den tidigare administrationen, inklusive alla de stormän som satte på festen, och konung Belsassar själv förstås. Sådana måste man rensa rent ifrån. Men Daniel hade man inte velat göra sig av med. Daniel var inte en av Babels stormän vid den här tiden. Daniel var istället en som hade förutsagt det persiska rikets uppkomst. Och ryktena hade kanske ganska snart talat om att vad som hade hänt den natten. Hur den här profeten ifrån Juda, en av fångarna från Juda, hade förutsagt det som just nu har hänt. Och man hade börjat intressera sig för Daniel och Daniels profetior. Och man tyckte att det vore bra, kanske som en övergång, en smidig övergång från Babels period till den persiska perioden, att för folket skulle ha någon som alla hade respekt för, ha honom i högställning som en slags figur som var en buffert som utjämnade de konflikter och de spänningar som fanns. Så Daniel, han sattes till en av tre furstar som skulle ha översyn över 120 satraper som i sin tur landet var fördelat på. Så han var en av rikets tre högsta män under Darius. Men nu står det i vers 3 att Daniel gjorde sig bemärkt framför de andra furstarna och framför satraperna, ty en övermåttan hög ande var i honom. Han var så duktig att sköta sina åligganden. Trots att han var så gammal karl, så var han så noggrann och samvetsgrann i allt det som förelades honom. att kungen vann sådan respekt för honom att han började fundera på att sätta honom över hela riket, nästan liksom till sin närmaste man, över alltihop, överlåta ansvaret åt Daniel. Men då brände det till. Då brände det till i hans kollegers hjärtan när konung Darius började tala gott om Daniel. Då står det i vers 4: då sökte de andra förstarna och satraperna att finna någon sak emot Daniel. Avunden började slå rot och bära frukt. De var alla yngre än Daniel var. Daniel var ju åldersmannen. Varför ska gubben där uppe sitta och bestämma över oss? Ni vet hur ungtuppar kan vara. De vill snabbt upp och rycka åt sig makten. Och så skulle Daniel, denne fånge från Juda, sitta och ha sådant inflytande över administrationen i det persiska riket. Det tålde de inte. Och avundsjukans heta vågor spred sig snabbt. Så var hatkampanjen igång. Och sådana kampanjer förekommer också idag på svenska arbetsplatser. Har du varit med i något sånt där? Där man börjar tala illa om någon av arbetskamraterna. Det är för att man egentligen är avundsjuk på honom. Och man sammangaddar sig. Och vid lunchbordet när han inte är närvarande eller hon inte är närvarande, så är det bara galla från alla håll. Det är för att man är avundsjuk. Avundsjukan och missunnsamheten och avskyn för den som möjligen lyckas bättre än dig och mig, den kan förkväva det Gud vill med våra liv. Vår småaktighet som människor trädde fram just i avundsjukan. Och nu var man överens om bara en sak: Daniel måste till varje pris stoppas. Frågan var bara hur. Vi måste hitta någonting klandervärt i hans sätt att sköta rikets angelägenheter som vi kan komma inför kungen och anklaga honom för. Och så börjar man granska honom. Står det 7 på morgonen och titta, kommer han i tid? Aj, han kom i tid. Han kom 5:05 till och med. Titta på eftermiddagen. Går han hem för tidigt? Nej. Han var gjorde övertid nästan, va? Han skötte sina arbetstider. Var fanns hans svaga punkter någonstans? Tog han mutor kanske? Och man gillrade till och med fällor för honom. Som om man hade haft den minsta lilla svaghet för lite pengar och lite förtjänster och privilegier under bordet, så att säga, så skulle han onekligen ha nappat. Men Daniel höll sig ren. Han skötte sina åligganden. Han försökte i allt göra det som var honom förelagt. Man hittade inga svarta pengar någonstans. Inga mutor gick det att övertyga honom att ta emot. Och när den judiska historieskrivaren Josefus senare beskriver Daniel, så säger han så här: hos honom fanns inget begär efter pengar. Ingen kunde förmå honom att ta mutor. Penningbegäret är ju roten till allt ont. Ingen kunde förmå honom att ta mutor. Ja, det står till och med så här: han var även ovillig att mottaga någonting som belöning. Ja, till och med när det rättvisligen tilldelades honom. Så även när han var förtjänt av att få en extra belöning, så sa han: nej tack, det är bra ändå. Han var så nöjd, Daniel, med sin Gud. Förnöjsam. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet. Ja, det är verkligen en stor vinning. Och det håller oss borta ifrån mycket ont. Så hur man än försökte fann man alltså ingen väg på vilken man kunde beröva honom det förtroende som han åtnjöt hos konungen. Nu ska jag fråga så här: vilken slutsats skulle man komma till om man börjar snoka i dina affärer? Om man börjar granska dig på din arbetsplats eller ditt sätt att leva med dina skolkamrater, skulle förtroendet för dig som kristen förstärkas eller skulle det försvagas? Vårt arbete visar vilka vi är. Och jag ska aldrig glömma den dag jag satt i ett rum, i angränsande rum i en kyrklokal borta i en liten stad i Sovjetunionen. Och det hade kommit en journalist dit från stans, från lokala tidningen, för att göra intervju med oss och för att vi skulle säga hur bra det var och hur stor religionsfriheten var och så vidare. Men det var också, hon var också chef för propagandabyrån i stan. Och hon började intervjun och vi försökte svara. Och nyfikna stod hela äldstekåren och trängde ihop sig i rummet för att lyssna. En 7-8 bröder. Plötsligt så pekar de på de här bröderna och säger: de där har vi haft ögonen på i många år. De är våra bästa arbetare. Ute på fabriken och där de jobbar. Det var ett jättefint vittnesbörd. Hon tyckte inte om de kristna, men de är bra arbetare de där. Hur är det med dig och mig? Det väckte respekt hos de icke-troende att de kristna, de knyckte på arbetsplatsen. De försökte inte vinna fördelar. De snodde inte åt sig. De gick inte hem för tidigt. De kom inte druckna dit. De skötte sina jobb. Hur tror du Jesus gjorde? Han fick ju överta snickarverkstaden efter sin fader Josef, som enligt traditionen ganska tidigt dog. Jesus, Guds son, har alltså jobbat med sina händer på den här jorden. Och därigenom givit händernas arbete högsta tänkbara värdighet. Guds son har jobbat på den här jorden för att tjäna sitt uppehälle. Han har hyvlat, han har snickrat. Han har arbetat så han fått blåsor och valkar i händerna. Och när någonting gick sönder i något hem i Nasaret, gångjärnet ramlade av dörren, fönsterluckan började lagas, det regnade in genom taket, då gick man gatan ner och frågade om Jesus ville komma och laga det här. Och Jesus tog verktygslådan och Jesus kom. Och Jesus lagade dörrar, stolar och bord, tak som läckte. Och när han hade gjort jobbet, då tror jag det var bra gjort. Jag tror inte man började skicka bud nästa dag och säga: du fuskade Jesus, komma tillbaka här. Utan han gjorde ett bra jobb. Han var en sann människa, men han var också ärlig i sitt arbete. Och satte ett exempel för oss. Därigenom vann han förtroende för sin senare förkunnargärning, när han gick ut på vägarna med budskapet. Skulle han ha varit en slarvmakare i sitt hantverk, vem skulle ha lyssnat till honom då? Nåväl, det är i alla fall där som det måste börja, min vän. I vardagen, på arbetsplatsen. President Carter brukade ju säga: om du skulle anklagas för att vara en kristen, skulle det då finnas vittnesbörd nog, eller bevismaterial nog, för att fälla dig? Och då skulle man alltså behöva gå in och snoka på såna här saker, hemliga saker som inte syns. Skulle det då finnas material nog för att fälla dig och bevisa att jo, du är verkligen en kristen, du följer Guds ord och lever efter den kristna etiken? Hur handskas du med räkningar, med dina skyldigheter gentemot myndigheterna, med dina affärer och din behandling av andra människor, av grannar, av din fru, av dina barn, släktingar? Kan man från ditt sätt att sköta ditt jobb och dina studier säga att du är kristen? Jag tror inte det är en oviktig mätstock här. Den kristna människan bör ju ha högsta tänkbara motiv för arbetsetik, för högsta tänkbara arbetsetik och arbetsmoral. Paulus säger att vi ska göra det vi gör inte med ögontjänst av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan. För det är han som är vår egentliga arbetsgivare, och honom vill vi väl ändå inte fuska för. Vad helst ni gör, gör det av hjärtat, så som tjänaren i Herren och inte människor. Så kör du långtradare, gör det för Herren. Det blir mycket roligare också. Gräver du diken, så gräv diken för Herren. Rensar du land, så gör det för Herren. Bakar du, lagar du mat, gör det för Herren. Och gör det bra. Han är värd det. Daniels fiender insåg till slut att om de skulle kunna sätta dit honom på något sätt, så måste de utnyttja hans ivriga gudsdyrkan. Vers 5. Det är vad de säger till varandra. De ger alltså upp. De hittar ingen svag punkt i hans vardagsliv. Och så sker det en sammansvärjning. De hade sett att han regelbundet gick in i sitt hus nära palatset, upp på den övre salen, öppna luckorna mot Jerusalem, föll ner på sina knän och bad till Gud, så de till och med, tror jag, hörde vad han bad. Och det fanns ingen lag som förbjöd sånt. Alla fick be till sina gudar. Det var många gudar i Babel. Men nu börjar en listig plan ta form. Nu gällde det att först få kung Darius att godta en lag som skulle förbjuda en sån tillbedjan som Daniel hängav sig åt. Och det skulle Darius säkert göra, bara man ställde honom i centrum på något vis. Och så står det i vers 6 att de skyndar sig till kungen. Och de talar inställt samt till honom. Alla rikets första landshövdingar och satraper och rådsherrar och ståthållare har rådslaget om, säger de, att en kunglig förordning borde utfärdas och ett förbud stadgas av det innehåll att vem som helst som under 30 dagar vänder sig med bön till någon annan, vare sig Gud eller människa, än till dig, o konung, han ska kastas i lejongropen. Vi tycker du är värd den här tillbedjan, förstår du, Darius. Underförstått. Vilket de alls inte tyckte. De var inte intresserade av Darius. Men de framställde saken så här falskt och inställsamt. Så låt nu, o konung, härom utfärda ett förbud. Sätt upp en skrivelse som efter Mediens och Persiens oryggliga lag inte kan återkallas. Ja, vilken konung skulle inte ha känt sig smickrad av sina undersåtas ivriga försök att så ställa honom i centrum. Förresten, han var ganska ung på tronen och det här var ju ett sätt att kanske befästa sin makt och förhöja sin popularitet. Alla skulle tvingas bedja till honom en hel månad och ingen annan. Det är lätt bra det här i Darius öron. Men man inte visste eller anade, det var de illasinnade avsikterna bakom förslaget. Att han själv egentligen bara var en liten bricka i deras spel. Deras spel att bli kvitt Daniel. Och inte ett ont anande om allt som deras plan egentligen innebar, så skriver han under denna lag, inklusive de hotelserna som de hade begärt, om lejongropen som straff för den som inte lydde. Och triumferande så sprider de ut kungörelsen över hela riket. Det spikas upp de här anslagen överallt. Det blir kungjort över hela det väldiga persiska riket. Ingen får under en hel månadstid tillbedja någon annan än konung Darius själv. Nu var det inte helt ovanligt att en regent kunde bli sedd som en inkarnation av gudomen. Det var inte främmande att tillbedja en mänsklig varelse som vore han en gud, särskilt då en regent. Det förekom ju också i romarriket, kejsar tillbedjan som ni vet. Men observera hur de hela tiden tog för givet att Daniel inte skulle följa den här lagen. Hela deras plan gick ut på att Daniel skulle förbli trogen Gud. Det är tjusigt när till och med våra fiender så att säga är så säkra på att vi kommer att vara gudtrogna. Lagen som inte var till för att hedra konungen utan för att döda Daniel. Och mycket riktigt. Det står, jag tycker det är en av Bibelns tjusigaste verser. Vers 10 i det sjätte kapitlet. Daniel får vetskap om lagen. Han läser den här kungörelsen, den står ju utanför slottets portar. Han inser dess innebörd, det utmätta straffets konsekvenser. Men det var nästan som om det inte rörde honom i ryggen, för så här står det i vers 10. Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, och dess innehåll förstås, så gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som var öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han 3 gånger om dagen ner på sina knän och bad och tacka Gud, så som han förut plägat göra. Det var precis som han tittade på klockan när han hade läst den där nya kungörelsen. Oj, det är dags för bön nu. Och så går han hem och upp på sitt övre rum, och precis som vanligt 3 gånger om dagen så öppnar han luckorna på sitt fönster västerut mot Jerusalem och böjer sina knän och beder och åkallar Gud. 85-åringen böjer sina knän. En gripande syn. Och det är precis som att den här skrivelsen, den bekom honom inte i ryggen. Han tågar lugnt hem, precis som om ingenting hade hänt. Han kunde ju, om han hade varit lite förståndig som du och jag och inte velat ställa till en massa missförstånd och rabalder, han kunde gått in på toaletten och satt sig och bedja i en garderob. Han behöver inte ha gjort det så uppenbart så att alla, det hördes ut genom fönstret när Daniel bad, och det syntes in genom fönstret att han låg där på knä Han kunde ju ha bett i smyg 3 gånger om dagen den här månaden. Men det var inte Daniel det. Och det här är hemligheten, mina vänner, för den personliga integriteten i hans liv. Den här disciplinen i bönelivet. Han står där ensam mitt i en hednisk korrumperad förtryckarstat, full av avgudadyrkan. Hur kan man leva i en sån situation, i ett sånt samhälle? Jo, hemligheten var att Daniel alltid var herre över omständigheterna och inte tvärtom, därför att han levde i intim gemenskap med den Gud som var herre över också detta världsimperium. Så när kaos rådde på den världsliga scenen, när Babels rike gick mot sin upplösning, när Nebukadnessar hade haft sina oroliga drömmar så hela det politiska livet avstannade, då trädde alltid Daniel så lugnt in på scenen. Är det något problem här, eller? Hos Gud är ingen oro. Han var van att vara framme vid Guds tron, och vid Guds tron är aldrig kaos. Vid Guds tron råder alltid fullständigt lugn. Så att vara framme vid Guds tron regelbundet, det innebär att man besmittas av det lugn och den frid som behärskar gudarnas Gud, Gud den högste. Därför kan Daniels små leende, inte ironiserande, men med ett himmelskt lugn träda in mitt i det kaos, det hela, detta väldiga rikets stormän satt och skakade knän, som vi läste om igår. Förstockade och förstämda, förskrämda inför skriften på väggen. Men Daniel, 80-åringen, kommer lugnt in, talar till hela skaran, ställer konungen mot väggen, ut till skriften, det är slut nu. Och så går han lika lugnt ut igen, och den natten överlämnas riket i persernas händer. Men inte Daniel, han går vidare i Guds tjänst. Det är för att han tillhör en konung som är över alla konungar. Här nere växlar det. Och ska vi försöka hänga med i de politiska svängarna så fort det växlar, då får vi jobbigt. Och det är ingenting som kommer att bestå. Vi ska naturligtvis vara ärliga och uttrycka våra politiska övertygelser och arbeta för det samhälle vi tror på. Men vi ska ständigt komma ihåg att det är styckeverk och att det finns en Gud som är över alla politiska ideologier. Och ingen sådan ideologi förmår att fånga in den suveräne guden och äga honom i sitt politiska budskap rakt igenom. Jag tror att redan i ungdomen han hade grundlagt den här viktiga vanan att be till Gud 3 gånger om dagen. Det kanske inte var långa böner, kanske 5-10 minuter. Men just att han var där, han var framme vid tronen. Han visade Gud: mitt liv hänger på att jag får vara nära dig, sa han 3 gånger om dagen. Och det låg naturligtvis nöd för situationen i Jerusalem på hans hjärta, för hans folk. Fönstren öppna i riktning mot Jerusalem uttryckte hopp i Daniels hjärta, ett uttryck för hans längtan om att Gud igen skulle tänka på sitt folk enligt sina löften, trots att Jerusalem nu låg i ruiner och hela judafolket var bortfört i fångenskap. Så läste han i profeten Jeremia, som han hade med sig där borta i fångenskapen, där Herren säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar, inte ofärden, utan till att giva er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå stad och be till mig, och jag vill höra er. Daniel levde i de här löften, och han visste att fångenskapen skulle vara 70 år. Han visste att snart måste någonting hända. Daniel tyckte det var spännande att få vara med. Profetiorna ska snart gå i uppfyllelse. Och så visste han att det var Gud som skulle ha sista ordet. En illfundig skrivelse som hade spritts över det fnuttiga perserriket från konungen, det kunde inte jäcka Guds planer, det visste Daniel. Om också Daniels liv nu skulle upphöra, så skulle ändå Guds plan gå vidare. För Gud var fortfarande på tronen, och han var värd sina barns tillbedjan oavsett konsekvenserna. Och så gick Daniel på, och så bad han precis som vanligt. På taket snett över gatan satt de där ömpliga satraperna och furstarna och snålspejade. Och med skadeglädje i hjärtat kunde de se hur Daniel bad. Inte till Darius, utan till himmelens Gud. Saken var klar. De nickade förnöjsamt till varandra. Vi har sett, eller hur? Vi är alla vittnen på. Vad väntar vi på? Låt oss skynda till konungen. Så kommer de, vers 11, hastande till Darius. Skynda, de har bråttom. Det är för att de har sett Daniel bedjande och åkallade sin Gud. Och om vi, ja, vi får se imorgon om vi tar det nionde eller det sjunde kapitlet. Det nionde handlar om Daniel, hur han beder. Det är väldigt lärorikt det kapitlet. Daniels böneliv. Men nu kommer de till kungen och de påminner honom om den här skrivelsen och om den allvarliga konsekvensen. Stämmer inte att du har skrivit och sagt så här? Jo, visst, säger Darius. Då ska du få höra. Daniel, en av de judiska fångarna, han som du uppsatt till en av de tre förstarna över ditt rike, han bryr sig inte om dig eller dina förbud som du har låtit sätta upp. Han förrättar sin bön tre gånger om dagen, som om du ingenting hade sagt alltså. Det var bara det att Darius hade sån respekt för Daniel och tyckte så mycket om den arbetsamma och pålitliga tjänare, att när han får höra det här, så står det i vers 14, han blev mycket bedrövad. Han gjorde sig bekymmer över hur han skulle kunna rädda Daniel ur den här knipan. För nu begriper han plötsligt det ursprungliga uppsåtet hos konspiratörerna. Att det alls inte var för att hedra honom själv, utan att det var för att få Daniel ur vägen. Och nu var det ju så. Nu drog han sig till minnes. Daniel var ju en ivrig gudsdyrkare. Det här hade han inte tänkt på. Att det är otänkbart för en rätt trogen jude att bedja till någon annan gud än sin egen gud, som de ansåg var den enda och sanne guden. Så Darius, han gick det fram och tillbaka i sitt hår. Och han försökte hitta någon juridisk möjlighet att rädda Daniel ur den här knipan. Men konspiratörerna låg över honom. Och de säger fram på eftermiddagen, du vet väl att det inte går att rädda, att inte går att ändra på en medisk persisk lag som är underskriven av konungen. Ända till solnedgången försökte han hitta en utväg, står det. Men så måste han ju ge dessa satraper och första rätt. Han var bunden vid sin egen lag, fångad av sin egen lag. Mot sin egen vilja måste han alltså låta straffet drabba Daniel, och han kallar honom till sig. Och Daniel förs emot denna avrättningsplats, inte för att han har gjort någonting som var fel inför Gud, utan för att han gjort någonting som var rätt inför Gud. Första Petrus 2 skriver ju, det skriver ju Petrus, det må inte hända att någon av er får lida för att han är en ogärningsman, gör någonting som är fel. Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han prisa Gud för det namnets skull, för då vilar härlighetens ande över er. Precis vad som skedde med Daniel nu. Daniel visste att det inte var den högsta domstolen som hade dömt honom. Han visste att den enda rättvise domaren ännu inte hade avkunnat sin dom. Han visste att hans samvete var rent inför Gud. Och det gav honom en sån kraft och en sån frid att inte ens tanken på lejonen där borta i gropen förfärade honom på allvar. Du vet, Jesus har sagt till oss också, var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället för honom som kan förgöra både kropp och själ i henne. Daniel kände hur det var större att vara Guds, att vara på Guds sida, än att åtnjuta hela det persiska rikets gunst och glans. Han var en man inte på väg att förlora sin själ, utan på väg att vinna den för evigt. Och det viktigaste för Daniel, det var inte huruvida han skulle bli räddad från lejonen eller inte. Det viktigaste för honom var att ha det rätt ställt med Gud. Inte hur länge han nu skulle få leva, utan för vem han levde. Och så är det också. Det viktigaste är inte hur långt ditt liv blir, utan för vem du lever, eller varför du lever och hur du lever. Innan Daniel firades ner i gropen, så yttrar Darius inför honom sina förhoppningar. Han liksom vill säga, Daniel, jag har gjort allt vad jag kan för att rädda dig, men nu finns det bara en kvar som möjligen kan, din egen Gud, som du så oavlåtligen dyrkar. Han må rädda dig. Och det ligger nästan en underton av förargelse i Darius röst här. Var det verkligen nödvändigt, Daniel, att tillbe din Gud så ivrigt den här lilla korta tiden? Du kunde väl ha försökt att sköta korten lite bättre, så hade ditt liv varit räddat idag. Nu kan jag inte göra någonting för det. Nu får din Gud ta hand om det här, din Gud som du är så ivrig att tillbedja. Och så måste man lämna honom där vid lejongropen. Darius var naturligtvis inte främmande för grymheter av det här slaget i och för sig. Säkerligen hade han kastat många människor tidigare i lejongropen. Men med Daniel var det ju annorlunda. Han visste att det var hans rikes mest trogne tjänare, och han visste att ingenting ont hade Daniel gjort. Och till det kom att han nu förstod att han själv bara hade blivit utnyttjad för att få detta dåd genomfört. Och du vet, då kan man känna sig vred när man tvingas begå en orättfärdig handling, det är för att man har blivit lurad till det. Och vilket vittnesbörd var det inte den här stunden när Daniel stod där vid lejongropens hål och öppning i värdig tystnad och bara såg på konungen och sina bödlar, bara titta på dem. Och jag tror när de mötte hans blick, de snabbt sänkte sina egna blickar och insåg att här stod en man som älskade sin Gud mer än sitt eget liv. Och jag tror till och med att man kände skammen komma smygande över sina hjärtan. Man hastade med att få ner honom i gropen och fram med stenen och försegla stenen med konungen och satraperna sigill, så att ingen ändring skulle kunna ske. Och så gick alla tysta därifrån. Daniels fiender, ja, kände väl triumf, gjorde de inte det? Eller kanske ändå det fanns i botten av deras hjärta en känsla av skam, om det nu fanns något av värdighet kvar i deras snåla själar. Åtminstone Darius gick hem med tungt hjärta. Middagen stod dukad i palatset. Han gick rakt förbi bordet. Och han drog sig tillbaka till sitt eget rum, låste dörren, fann ingen glädje i någonting av det som man annars brukade förlusta sig med vid hovet. Och sömnen flydde honom, står det. Ingen kvinna ville han se, ingen mat ville han ha. Och sova kunde han inte. Han kunde inte släppa tanken på Daniel. Och i sina känslor kastades han, som vi ibland kan göra, det vet, så obarmhärtigt, mellan förtvivlan och hopp. Den där gnagande ovissheten. Skulle Daniels Gud bevisa sin makt än en gång och rädda honom? Eller var Daniel död nu? Morgonen hade knappast börjat gry förrän kungen stod upp och begav sig iväg emot lejongropen. Han lät inte bara skicka någon av sina tjänare för att kolla läget, utan han går själv. Han ville själv se. Och han kände säkert hur hjärtat bultade allt häftigare ju närmare avrättningsplatsen han kom. Skulle han mötas av dödens tystnad? Det var ju vansinnigt att ropa Daniels namn. Vad skulle folk tro? Men ändå så kunde han liksom inte låta bli att ropa på Daniel. Men rösten var ängslig och full av oro, står det, vers 20. När han hade kommit närmare gropen ropade han till Daniel med ängslig röst och sa: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkat, kunnat rädda dig från lejonen? Och så är han spänd på om han ska mötas av en förtvivlad tystnad. Och när han snart ska blicka ner i gropen, bara se de morrande lejonen och resterna utav en människa. Men till sin oerhörda lättnad så får han höra Daniels åldriga men lugna och säkra stämma nerifrån gropen. Och det är som en lovsång till Darius hjärta. Och han hälsar konungen precis som vanligt med en välgångsönskan, liksom säger han: hoppas du mår bra, o konung Darius. Här nere är allting under kontroll. Ja, han säger så här: må du leva evinnerligen. Jag lever, o konung. Min Gud, förstår du, har sänt sin ängel och tillslutit lejonens skap, så att de inte har gjort mig någon skada. Och så förklarar han orsaken till att det här kunde hända, att han kunde få detta beskydd. Ty, säger han, jag har inför Gud befunnits oskyldig. Inte heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. Alltså Daniels rena samvete, hade väckt tyngre än alla konstruerade illasinnade anklagelser och tillstoppat munnen på dessa vilddjur. Daniel hade gått omkring som en kung i lejonens grop. Vi kallade Daniel i lejongropen, men kanske skulle vi kalla det lejonen i Daniels grop. Det var han som var herre. Det var lejonen som var i hans våld. Det var Daniel som var herre i gropen, och genom den himmelske besökaren, en ängel, så hade så skett att de glupska vilddjuren hade förvandlats till tama katter. Vilken härlig situation. Daniel kunde ostört röra sig bland dessa stora festliga kattdjur, smeka deras sköna man, lägga sig ner och sova en stund emot deras mjuka päls kanske. Tänk vilken sällsam segerkänsla att få gå omkring där bland vilda lejon och märka att de är som tama katter. Utan minsta rädsla. Lika trygga som de tre männen i den brinnande ugnen vi läste om tidigare. Ingenting ont kan drabba den. Daniel uppfyller samtidigt här, tror jag, det ursprungliga syftet med människan och djurens skapelse. Vänskap i djurriket, vänskap mellan människa och djur. Det är likasom Daniel också föregriper det kommande Gudsrikets ordning, där de vilda djuren inte längre ska orsaka fruktan hos människors barn, utan det ska råda frid och fred både i djurriket mellan djuren och mellan djuren och människan. Läs Jesaja 11 får du se. Vilken underbar tid det ska bli när vi kan rida på lejon och när vargar och lamm ska vara sams. Det är det rike vi väntar på. Och nu ser Darius en föraning om det rike som Daniel har profeterat om, förverkligat den nere i lejongropen. I Daniel var människans herravälde återställt så som det en gång ska bli när Kristus kommer tillbaka. Och plötsligt var det uppenbart för alla. Ondskans triumf var bara tillfällig. Daniels fiender hade visserligen räknat med Daniels trofasthet mot sin Gud, men vad de inte hade räknat med, det var Guds trofasthet mot Daniel. Det hade de missat. Den punkten hade de inte kalkylerat med. De hade kalkylerat med att Daniel, han kommer att vara trogen sin Gud, men de visste inte om en Gud som skulle vara så trogen sin tillbedjare som Daniels Gud. Eller som vår Gud. För någon sådan Gud kände de inte till. Daniel hade bekänt sig till Gud. Nu bekände sig Gud till Daniel. Och där står han plötsligt efter en natt i lejongropen. Och man kan inte ens hitta en skråma på honom. Ty står det, han hade trott på sin Gud. Han hade trott på sin Gud. Och en stor häpnad och förundran sprider sig. Och så vaknar konungens ursinne över dem som har handlat så svekfullt. Och så är tyrannen Darius därigen och kastar Daniels fiende i lejongropen. Lägg märke till att det var inte någonting som någon hämnd som David utkrävde, utan det var en utrensningsaktion ifrån Darius som verkställde, som vi tycker är ganska grym. Men så skedde det. Och då var lejonen plötsligt inga tama katter längre. Du ser, den vansinniga hyllningen av konungen som en gudomlig representant, den upphör naturligtvis på sin första dag. Den här kungörelsen, den revs ner från sina ställen. Det var ingen idé att tillbe Darius. Nu visste alla att Daniels Gud var en större och värdigare Gud att tillbedja. Och vers 26-27 så blir det en ny kungörelse där man istället befalls att bäva och frukta för Daniels Gud. För, säger Darius, han är den levande guden som förblir evinnerligen, och hans rike kan inte förstöras. Det består inte i änden. Och den guden, han är en räddare och en hjälpare och gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har räddat Daniel ur lejonens våld. Så blir det känt i hela riket vilken stor Gud Daniels Gud var. Varför då? Jo, för att Daniel envisades med att böja knä 3 gånger om dagen, ha sina små bönestunder. Därför blev det känt i en hel värld vem hans Gud var. Vilket budskap till det persiska riket Daniels små privata bönestunder åstadkom. Och det här var bara början, mina vänner. Det var troligen Daniels exempel och Daniels böner som skulle åstadkomma den 70-åriga fångenskapen att snart vara slut. För snart ska du få se hur de 70 åren blir till ända. Och Guds ande säger till konung Kores av Persien, låt judarna vända åter hem. Och konung Kores gör en kungörelse som gör att alla judar får återvända tillbaka till Jerusalem. Hemligheten är Daniels böneliv. Och det viktigaste lärdomen från det här kapitlet kanske är just det, och från hela boken, betydelsen av vårt personliga böneliv. Vi har inga fysiska lejon att slåss mot eller frukta, men vi uppmanas att vara nyktra och vaksamma, eftersom vår fiende, motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Men även om Jesus har sagt, jag sänder er som får rakt in bland ulvar, var inte rädda, jag är med er, stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Och om ni får lida en kort tid, säger första Petrusbrevet, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Samma Gud som var med Daniel har lovat att vara med dig och mig i mina svårigheter. Men vad han har rätt att förvänta sig, det är samma trohet som Daniel bevisade. Och den troheten, den bevisar vi först och främst genom vår trohet i bönen till honom och i vår tillbedjan av honom. Förbli Gud trogen oavsett kostnaderna. En dag kommer du att få det bästa av Gud, även om det dröjer. Amen.